Halleluja, halleluja. Välkomna till Football Radical, Fotboll Radikal. Podden där vi klär av den moderna fotbollen och klär på den igen. Där vi vänder och vrider på Jorge Valdanos intellektuella och Maradonas impulsiva genier. Där vi också letar efter lite hopp om den moderna fotbollen. I brist på det, hopp om den moderna fotbollen. Men allra mest gör vi ju den här podden för att vi ska ha en bra ursäkt att få hänga i en timme på telefon och fakturera för detta, Simon Bank. Hur är läget med dig?
Jättebra faktiskt. Får jag säga, om man ska betygsätta ditt lilla intro, och säga att du var befriande, mänsklig och nyanserad.
Ja, precis. Det är mitt signum.
Ja, det är ju faktiskt det. Vi måste informera alla lyssnare som inte är bekanta med detta faktum om att Johanna Frändén är årets JOLO-stipendiat. Tilldelats pris för att hon verkar i Jan-Olof JOLO Olssons anda. Ett stort och vackert DN-pris som gör i alla fall mig både ödmjuk och väldigt, väldigt stolt. Grattis, Joe! Du är fantastisk och du verkar att världen börjar upptäcka det också.
Tack, tack. Ska vi gå vidare till veckans ämnen?
Gå vidare. Jag tycker att det var ett bra ämne att bara fördjupa sig i.
Det här blir liksom mer med podden där vi så snör in på
dina priser.
På varandras, på våra egna genier. Ja, nej, det var roligt. Det var roligt.
Tycker jag med. Roligt och välförtjänt.
Vad har hänt sen sist då?
Vad har hänt? Jag har haft den här sortens vecka som har präglats av sjuka barn. Har också sprängt in lite fotbollstittande i mitten. Lite mycket italiensk fotboll. Det känns som att den har fått någon slags publik revival som man dras med ifrån en svensk horisont. Det är kul att kolla Serie A igen. Som om det någonsin har slutat vara det. Men kanske extra roligt nu. Jag tittar lite på Lazio, tittar lite på Milan. Tittar lite på Tottenham framförallt sista 10 sekunderna. Ja, det är väl ungefär det jag har gjort. Och firat Alla hjärtans dag såklart.
Såklart. Denna kommersiella skithögtid som alla vi intellektuella tråkmonsar säger.
Ja, och ni har ju helt rätt såklart, men försök att komma undan.
Det är faktiskt, det har ju varit Alla hjärtans dag också i fotbollsvärlden. Jag vet inte hur mycket du har noterat detta, men det är inte så. Det är en hel del både liksom klubbar och spelare som uppmärksammar detta. Jag tyckte nästan att det roligaste var det belgiska landslaget, Red Devils lilla grepp här som, ja, men på något sätt ihop med datingappen Tinder då. Tinder som är för övrigt en allt vanligare sponsor. Manchester City har väl ett avtal med dem och ja, det blir ju upphov till ganska roliga ändå reklamkampanjer kan man säga.
Det finns ju en bra synkroniseringsfaktor där också. Man kan tycka att alltså när världsfotbollen har landat i sin scouting som inte längre går på det där feeling spåret riktigt, att man sätter sig och ser en fotbollsmatch och säger man, oj, Ryan Giggs var duktig, honom borde vi köpa till Manchester United, utan att man kartlägger och har sin databas och sådär. Jag tänker att Tinder kanske kunde lära sig lite av fotbollen, att ha någon slags Y-scout, Valentine-scout system istället. Man har den
sådana betygsättningen. Fast det är inte exakt det folk gör då. Alltså man scoutar ju väldigt mycket andra, så går på massa olika fakta och kanske först en bild då, men sen så kanske man väljer bort någon med en viss, inte vet jag, nationalitet eller det finns ju helt bizarra, ja men det finns ju jättemånga exempel på etniciteter som visar sig blir bortvalda och också en viss typ av män utan utbildning och så vidare. Så det här är ju ett återkommande tema, inte minst kulturdebatten har det varit i beslutet. Så att det känns som att det är väl lite samma bransch på många sätt. Man kanske också, precis som toppfotbollen, missar vissa pärlor, tänker jag. Om man bara går på den här typen av mätbar fakta, vad tror du?
Det är väl fullt möjligt. Så om man inte missar vissa pärlor när man går på den andra mer hjärtformade linjen, jag vet inte. Och det kanske har blivit ganska kallt. Jag vet inte, det känns som att datingbranschen har börjat lära sig av den moderna fotbollen. Det kanske borde vara tvärtom istället. Den känslan har lite.
Ja, men alltså, jag tänker så här, om jag hade gått in och börjat liksom swipa höger och vänster, så hade jag ju velat veta vad någon har för målsnitt, vilopuls, kanske marknadsvärde och så vidare. Det känns ju som att grunden är väldigt mycket densamma.
Adil Rami, 10 på 6, ungefär så tänker du.
Just då tänkte jag, precis. Också en väldigt populär tindrare som har, så att säga, flera andra eventuellt historier samtidigt.
Just det, sant.
Ja. Red Devils gjorde i alla fall så här på sociala medier. Man gick ut då med frågan, who would be your Valentine? Och kastade ut Romelu, 26, från Milano, Italien. I know how to score. Fluent in Dutch, French, Italian, Portuguese, English and the language of love.
Det här är ju fantastiskt roligt ju.
Det är inte dåligt.
Det är inte dåligt någonstans.
27, Madrid, Spanien. Jag kan bli din nummer ett. I'm a keeper.
Alltså det här spelar helt i din sån här linje med att de fotbollsvärldens sanna genier är de som sitter och rattar sociala medier för stora klubbar och förbundar.
Alltså det är verkligen, det bevisas gång på gång. Roberto, 46, Waterloo, Belgien. I've got the right tactics to turn you on. Experience is key. Jag gillar det.
Jag gillar det jättemycket.
Jag är spontant skeptisk till datingappar, men det här fick mig att bli ändå lite mer, känna att steget kanske inte är så sinnessjukt långt innan jag ska omvärdera det hela.
De är ena jävlar på kärlek, belgarna, helt enkelt.
Exakt vad de är. Fick också ett mail här idag på förmiddagen faktiskt. Jag vet inte om du också får lite så här oklara mejl från olika så här statistik, fotbollsstatistikmänniskor. Man vet inte alls hur de har fått tag på en riktigt. Och så kommer det ofta och säger, hej, vi har räknat ut att. Och så ganska ofta handlar det om fotbollssupportrar eller vilka arenor som är mest instagrammade till exempel. Mm. Och så kan det komma ett litet mejl senare. Så här, hej Johanna, fick du vårat mejl? Hade du inga fler frågor? Man bara, nej, ja, det var, hade väldigt dåligt med frågor. Men det här var kul då. För det här mejlet berättade att 61% av männen som finns på, nu vet jag inte exakt om det var generellt på datingappar, som man har studerat här och berättar vilket fotbollslag man håller på. Bara 13% av kvinnorna på i sin bio då, eller vad man ska säga. Och så diskuteras det lite fram och tillbaka, vad kan få folk att swipe left. Det är väl att matcha, eller att säga ja, intresserad. Och då har man då räknat ut att det finns ett lag framförallt i Premier League som både män och kvinnor får, alltså har större chans att få matchningar då, eller att få likes eller left swipes på, om man supportar. Och det är vilket, enligt dig? Du bara får gissa.
Ett lag som får hjärtat att slå ett extra, det du säger?
Ja, på något sätt.
Alltså jag är inte bekant med left och right swipen, men det är alltså de man väljer, inte de man väljer bort. Jag tror att man, alltså det är väl något så banalt. Jag tror att det kanske är Barcelona.
Barcelona spelar inte Premier League, men...
Ja, Premier League-lag. ja, men då är det väl rimligen Tottenham Hotspur.
Det hade man lätt kunnat tro, men here is what they found. Both male and female supporters of Manchester United are more likely to get matches on Tinder compared to other teams.
Kan det vara så att håller upp Manchester United så är du i alla fall inte psykopat? Det är ganska normalt att det är den taken som man har då?
Kanske det. Det kanske är att man är precis en rätt så genomsnittlig och inte så där supersår person. Kan det vara något sånt?
Nej, jag skulle tro det.
Mm. Females can increase their matches by as much as 57% just by mentioning which team they support in their bio. Ett litet en liten uppmuntran då till våra kvinnliga lyssnare som är på singelmarknaden och vill därifrån. Och sist, sorry Chelsea fans, but your team could be making people swipe left. Okej, så swipe left är väl att man inte blir vald då.
Just det. Men Chelsea, det är väl att associera till någon sån här som finns i nätets subvegetation där man får upp när man ska streama, piratstreama matcher och sånt, och du får upp Russian Wives. Att det är någon sån Abramovich-länk där man får. Kan det vara någon sån historia? Är det för fördomsfull nu?
Ja, lite. För jag får upp väldigt mycket såna ryska kvinnor intresserade av dig. Var jag än streamar för matcher, när jag fullstreamar i alla fall. Mm. Jag har tänkt mycket på detta, att den... Att, ja, absolut inget mot ryska kvinnor, men att det är lite, kan vara Gud, lite nej. Så allmän, att de inte har gjort en sån extremt bra kanske sån här individuell...
Logaritmgrejen.
Nej, precis. Vad, exakt. Vi pratar om väldigt mycket saker som vi känner till väldigt så ytligt här, men ändå. Alltså, Manchester United kan ge större chans att bli vald på Tinder och andra appar. Chelsea ska man inte då skylta med tydligen.
Nej.
Och kvinnor, skriv vilket lag ni håller på. För det kan öka möjligheterna.
Vilket
det var
bra,
vad jag
plockade
med
tips.
Mig från the month of love, som man kallar februari här.
Ja, är det så? Lavruari.
Precis.
Lavruari. Jag tar det före vabruari, att... vilken månad som helst.
Precis. Det och det faktum att Thibaut Courtois är en keeper.
Ja.
Mm.
Jag tror att Kevin De Bruyne begs to differ. Och så får det en sån här ett skoj som kräver viss förkunskap. De som har det. De andra får googla eller något. Eller gå in på Tinder.
Eller gå in på Tinder.
Du, jag har ju följt dig i veckan. Du har ju varit rubrikernas kvinna ju, såklart. Det är priser till höger och det är debatter till vänster.
Ja, det brukar, det är just vad kritikerna brukar säga. Och just om debatten. Jag vet inte om den var så till vänster, men ändå.
Men ändå, du var ju inne och var inte först på SAS-reklamfilmsbollen, men du var ändå där och högg.
Mm. Två på bollen, är det du försöker säga?
Ja, om det vore så väl.
Femma. Mm.
Skillnaden var bara att du gjorde det med en befriande mänsklig och nyanserad touch ju. Och mest reflekterade kring hur, om man ska begå debatt i Sverige, så det vi pratar om är reklamfilmer. Det finns inget som rör upp det svenska folkkynnet och humöret som en illa eller välplacerad reklamfilm.
Nej, det är väldigt mycket. Jag tror att det är faktiskt... en liksom skandinav, alltså lite så nordisk och anglosaxisk grej. Det känns ju också väldigt mycket USA. Det är väl att vi är så extremt influerade av USA, så att där kan ju också en reklamfilm som har någon form av politiskt korrekt budskap få folk att gå i överspinn. Och så har det verkligen blivit i Sverige också.
När jag såg att det där, så jag återkopplade lite till en text jag läste någon gång i slutet av 2019 eller före jul kanske till och med. Simon Cooper, den epokgörande fotbolls- och samhällsjournalist, som skrev en krönika då i Financial Times under rubriken "These days covering politics is much like covering football." Jag var inte missnöjd med att han gjorde vår årsgamla spaning där om att politiken har blivit som fotboll, med liksom där alla är fans och förenklar och fördummar och blir enkelspåriga och sådär.
Just det.
Ideologi handlar mer om att välja ett lag och sen köpa ett paket, köpa halsduken och stå och skräna på läktaren och så.
Mm.
Medan fotbollen omvänt har blivit politik som handlar om pengar och globalisering i allt högre grad. Cooper skriver att there's the same blaming of referees and empty slogans. There's also the same abuse. För att återkoppla till ditt lilla inspel där då, så jag tycker generellt finns det ju inte mycket som är värre än det här jävla uttrycket om att någonting är typiskt svenskt då, som pejorativ. Men i det här fallet så är jag benägen att hålla med dig väldigt mycket då, att vi pratar väldigt mycket i Sverige om reklam eller fiktion och liksom låtsas att det är dokumentärt.
Mm.
Annan grej på samma tema, Sayed Al-Nahal, DN-reporter då, som är kommit från Syrien. Han såg den här SVT-serien Kalifat, om du sett den.
Nej, tyvärr.
Och han såg den då utifrån att den erbjuder liksom inte några motbilder då till såna här racka resande muslimer. Den ger liksom inga vägar in i det svenska samhället för den välfunktionerande, normala, IS-hatande muslimen då. Och det tyckte jag var en typiskt inpass i, typiskt svenskt var det helt enkelt.
Mm.
Det här med att du kräver ett 360-perspektiv av konst eller litteratur eller vad det nu är. Du får liksom inte missa någon dimension.
Nej, just det.
Du måste med allt då, men alltså, konst eller litteratur, det är ju alltid att välja och välja bort liksom, och ge en bild. Det här med att en tv-serie måste ge alla bilder och liksom måste vara så här hem och skola stämplad och vara uppfostrande på något sätt.
Just det, uppbygglig. Ett dåligt exempel måste följas av ett bra exempel.
Precis så, exakt så.
Mm. Så man känner att alla inte är islamister då, antar jag.
Nej, precis. Inte alla män och inte alla muslimer och inte alla, vad fan det nu är. Vi hade liksom den här...
Chelsea, inte alla Chelsea-supportrar, kanske vi ska säga till er som är ute på Tinder och swipar.
Verkligen. Och inte alla målvakter heller för den delen. Jag tänkte på den här Birro-filmen, inte alla Birro, från i fjol om Martin Schibbye och Jan Persson där. om deras tid i fängelse i Etiopien. Och det är jävligt svårt att woke-stämpla Martin Schibbye, man älskar honom såklart. Men han var ju kritisk mot den filmen.
Just det, för den var inte som de hade upplevt det riktigt. Och man fick inte med den här fina stämningen som hade, och lojaliteten och solidariteten mellan interner i fängelset, var det inte så?
Precis, det var för lite utrymme för medfångarna, de andra dissidenterna
i fängelset. Interner i fängelset, precis, det är väl de, ja, exakt.
Och jag blev lite trött av det också, för det är klart som fan att det var inte verklighet det där. Liksom. Alltså, filmen är 2 timmar lång och den skildrar 15 månader. Alltså en del faller ju bort. Det har varit en jävla tråkig film annars.
Mm.
Men det är så talande det där, för att världen är ju sån, den är upp och ner. Liksom. Det som vi pratar om eller debatterar i alla former av kulturkrig, det är ju reklamfilmer eller konst eller litteratur. Det är liksom som om verkligheten har blivit för svår för oss, att vi kräver storytelling istället.
Mm.
Om politiska budskap, det handlar inte om världen längre utan om berättelsen om världen.
Just det.
Fotbollskopplingen då, att i vår värld som ju är en berättelse, som är storytelling, som är så oerhört romantisk, det vill säga fotbollen som sport, den duger inte längre, utan den får inte vara en berättelse längre, den får inte vara storytelling, utan den måste vara sanning, den måste vara faktisk och vetenskaplig och mätbar och var och ja, det räcker inte. Fotbollen kan inte längre bara vara en saga, en romantik och en kärlekshistoria för att vara Valentine igen. Den måste vara tydlig, den måste vara konkret.
Mm.
Medan världen runt omkring, ja, på så sätt så är fotbollen fortfarande liksom kompensatorisk. Där den förut var det som verkligheten inte var, så har verkligheten blivit det fotbollen var och fotbollen blivit det verkligheten är.
Och det är lite det som gör att Olivier Giroud kan inte få göra ett superinhopp då alla tvivlare sitter och tycker att han är värdelös, så kan han inte få hoppa in och sätta en helt fantastisk nick för att han var liksom 5 centimeter fel med ena foten, ja, i ett offside-läge.
Precis så. Mm. Låt det vara. Låt romantiken och storytelling finnas hos oss på läktarna, så kan väl politiken och debatten sysslar med de verkliga frågorna istället. Is my take.
Det finns väl ett jättefint, lite gammalt nu exempel som jag vet att du skrev om för att du bevakade den här matchen, och det var Paolo Maldinis näst sista match med Milan, och det var en bortamatch då han skulle liksom få avsluta karriären på hemmaplan och begå någon form av regelbrott som gör att han egentligen ska dra på sig ett gult kort och missa sista matchen.
Mm.
Och domaren har så bra bollkänsla att han förstår att jag kan inte gå in och fatta det här beslutet. För jag förstör för mycket av romantiken kring, och det som faktiskt både Milans supportrar och Paolo Maldini förtjänar här. Och låter det gå.
Ja. Låter nåd gå före rätt?
Det hade inte gått. Han hade inte fått spela sin sista hemmamatch om VAR hade funnits på den tiden i Serie A.
Nej, så är det ju. Och det är egentligen enda argument du behöver emot VAR.
Mm.
Faktiskt. Mm. Nej, det är för att domaren i det sin gudomliga viset insåg att det där domslutet handlade inte om en sekund. Det handlade om 30 år. Det var det han hade att bedöma.
Bara kom att tänka nu på Giroud som har det lite tungt i Chelsea. Chelsea som förlorade en väldigt kul match för övrigt mot
Manchester. Och han kan inte ens dejta längre.
Nej, men alltså... Nej. Nej, men han har väl i för sig spelat ut korten lite dåligt på äktenskapsmarknaden också. För några år sedan han blev påkommen med... Det var en riktig sån kiss and tell-historia. Det var väl en tjej som hade tagit bilder i liksom sovrummet mer eller mindre och äktenskaplig kris och så vidare. Det var The Sun tror jag som publicerade det. Så det är inte, kanske inte så jättesynd om honom på just den delen. Jag tror att han kanske fortfarande har, alltså, han har väl säkert en ganska bra, ett ganska bra utgångsläge om han vill
han
det.
Han spelar i Chelsea, Johanna.
Ja, men han spelar i Chelsea och det är uppenbarligen inte bra då. Det kan få folk att rygga tillbaka på Tinder.
Giroud, förresten, vi pratade aldrig om det. Vi noterade båda två och pratade om det, tror jag, oss emellan, att vi vart lätt överraskade över att när han klev fram och var redaktör för ett helt nummer av en fransk kristen tidskrift. Jag visste inte ens om att han var troende.
Nej, och han är väl också troende på det där frikyrkliga sättet, va? Så ja, evangelisk troende.
Ja, och på det brasilianska sättet och ja, på det ganska frisinnade sättet.
Generellt ovanligt i Frankrike. De vet ju oftast inte ens, det finns ju inte en frikyrka här. Man ser ju aldrig något sånt nästan.
Nej. Intressant. Nej, så jag vet inte. Att vara striker plus att vara frikyrklig kanske negativt, jag vet inte. Och att vara Chelsea-spelare negativt.
Sitta på bänken i Chelsea, det är inte många rätt.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Vi önskar honom lycka till i the month of love.
Oh well, oh well.
Du, jag tänker, apropå det här med kvinnor och män, ta upp en sak som jag eventuellt inte ens har pitchat så mycket för dig, men jag vet inte om du har noterat att USAs herrlandslag har varit ute och tyckt saker i veckan.
Absolut inte. Det är väl inte det så här prototypen för ett lag som glider lite under radarn, så att säga.
Ja, man kan väl säga det. Det är alltså deras då herrlandslagsmännens fackliga organisation som klivit ut och borde fått mycket mer uppmärksamhet. Som amerikaner och män ofta kan känna. Vi har ju snackat väldigt mycket om USAs damlandslag och deras kamp för att höja sin ersättning från förbundet för landslagsspel. De har pratat om strejk och de har verkligen använt sin position och sin relativt nyvunna status till att protestera. Vi minns då VM-finalen där hela halva publiken stod upp och skrek equal pay och så. Och det var inte så att förbundet vek sig i USA, utan de klev ut från sin ände av spektrat och drev stenhård opinion åt andra hållet då för att visa att vi betalar visst rättvis ersättning. Jag vet att de till exempel i fjol så var det ett knippe medlemmar i senaten som skrev ett öppet brev till och med till förbundsbasen då, Carlos Cordeiro, om att nu är det dags för dig att lösa den här snedfördelningen, så här kan vi verkligen inte ha det. Undertecknat av flera, bland annat då flera demokratiska presidentkandidater. Amy Klobuchar skrev under, Elizabeth Warren och Bernie Sanders naturligtvis.
Mm.
Men nu har herrarna klivit in här i ett uttalande och där de då har sagt att vi håller alltid våra förhandlingar med förbundet då, hemliga och anonyma, men att nu kan vi faktiskt inte göra det längre. De skriver: however, the federation has been working very hard to sell a false narrative to the public and even to members of Congress. They have been using this false narrative as a weapon against current and former members of the United States women's national team. Och så slår de fast vad de själva tycker, att kvinnornas då avtal för de kommande åren här är sämre än det avtal som männen haft mellan 2011 och 2018. Och att förbundet fortsätter att diskriminera kvinnor vad gäller både löner och arbetsförhållanden.
Hmm.
Man blir ju glad, va?
Mm.
Vi kan väl ta med oss det in i den svenska kontexten när det gäller nästa förhandling med förbundet. Och jag tror också att de männen där inser väl att det är bra för alla om kvinnorna behandlas rättvist och likvärdigt.
Det här är ju politik lite på riktigt. Det är ju kanske också lite symbolpolitik från politiskt håll. Men det är i alla fall en riktig fråga, till skillnad från att vara en svensk partiledare och gå ut och ha så här synpunkter på en reklamfilm som är en sån superkonstig grej att göra som politiker överhuvudtaget. Sen kanske man kan så här leva med att några hoppar på någon form av populisttåg. Men det är ändå väldigt konstigt att man börjar fundera på vilka dörrar det här öppnar. Om vi ska ha så partiledare som går in generellt och kommenterar reklam. Vilka är bra?
Man ska kanske inte köra det tåget i alla fall.
Vilka är dåliga? Det här håller jag inte med om. Det var väl ingen fin jacka. Och den där bilen tycker jag inte alls är det bästa som har hänt familjen eller storfamiljen eller vad det nu är efter såna här kombibilar.
Så fullkomligt sinnessjukt. Och sen, alltså, utifrån ett SAS-perspektiv, att man förstår ju att deras PR-avdelning har jobbiga tider. Att hur får vi folk att flyga när hela världen och politiken, inte hela världen och politiken, men bra nära i alla fall, tycker att vi borde flyga mycket mindre. Och så kliver de in och lyckas få debatten till att handla om någonting helt annat. Är det bra att få intryck från världen eller inte?
Också det här, vi gör en reklamsnutt som tilltalar precis de som annars pratar om flygskam.
Mm.
Så tvingas de att börja älska oss och ta oss i försvar.
Ja.
Vilket ju också är en helt bizarr hållning på alla sätt.
Ja, alltså SAS som de stora vinnarna får man ju säga, alldeles oavsett, och världen som de stora förlorarna.
Vad vill, vet jag bäst, men i en värld där tomma tunnor skramlar mest.
Jag vill i alla fall minihylla det amerikanska spelarfacket. Jag tycker att det var... Och vi har ju sett den här tendensen över snart sagt hela världen nu, med att det faktiskt inte bara är kvinnor som styr kvinnors rätt, utan att det finns även manliga spelare som kliver in och tar, sluter upp i fighten under fanen.
Ska vi hoppa jättelångt framåt? För du hade någon sån superframtidsspaning som jag är lite intresserad av.
Jag tänkte vi skulle prata lite om tv och låtsas att det är dokumentärt och verkligt.
Mm.
Som du förstår, alltså efter en sån här vabbvecka då, så då ser man ju en del på, man sitter och streamar en del, inte bara fotboll, utan jag har sett också den här SVT-serien som heter 2050, där Erik Haag och Lotta Lundgren plockar in sig själva i centrum för att underhålla och informera, infotainment. Har du sett det någonting?
Har inte sett det. Jag vet att vad det handlar om. Men
ja, du är ändå militant klimatextremist och du har inte ens orkat.
Jag satt på ett plan hem från Göteborg, när det sändes. Jag satt och hycklade. SAS åkte jag med för övrigt.
Du satt och skämdes.
Kan man säga.
Deras ingångsvärde är att 2050 så ska ju Sverige då vara koldioxidneutralt. Alltså att man ska inte längre då bidra till växthuseffekterna. Och skildrat då i fyra avsnitt hur vi kommer att resa och äta och jobba och bo om 30 år då, utifrån ren och skär nödvändighet. Det de inte tog upp då, vid sidan av resandet, ätandet, jobbandet och boendet, var ju fotbollen ju.
Vad dåligt.
Uselt. Jag vet inte vad du har för koll på Haag och Lundgren och deras fotbollskunnande så.
Nej, men jag skulle tippa på att det är ganska så bra faktiskt.
Erik har ju faktiskt, jag har faktiskt gjort fotbollsjobb tillsammans med Erik för kanske 20 år sedan. Det var ju bland det roligaste jag gjort.
Just det. Jag fick faktiskt en idé pitchad för några år sedan, får man väl säga, när det inte blev något. Om en serie om fotboll just där han skulle vara delaktig och eventuellt jag också.
Det skulle du sagt ja till ju.
Ja, det gjorde jag nog eventuellt, men den blev väl inte... Ja. Skitsamma. Nej, men jag är djupt besviken utan att ha sett det här programmet då. Att de inte, just på att de inte tar upp fotbollen. För det känns ju som att fotbollen 2030, är det ett stort då så här Green Forest Rovers samhälle vi har att göra med? Fan community.
Ja, vad tror du?
Ja, tror det. Alla är veganer. Varenda arena är byggd i trä. Och all sån matolja som blir över från köket när man lagar mat till spelare och publik används sen som någon form av bränsle.
Massageolja.
Bränsle till, inte vad var det, gräsklipparen som klipper gräset som inte har gödslats med några form av kemikalier.
Utan som är gjort med olivkärnor som nere i Provence.
Precis.
Jag tycker om det, och Hector Bellerin som FIFA-president.
Exakt.
Ja,
man drömmen.
Förresten, såg du vem som ska bli, eller vem som kandiderar till att bli spanska fotbollsförbundets president?
Ja, det är ju gamle Iker, såg jag.
Ja, visst blir man glad av det.
Casillas 2020.
Mm.
Bara, det, alltså det låter som, det är inte ens en slogan, det är ju bara ett konstaterande att han ställer upp. Men jag håller inte för osannolikt att han kommer få ganska många röster, framförallt för att de är så otroligt kritiserade där.
Ja, de är ju det. Jag tror att det kanske, ja, det vore kul om inte annat. Alltså, Iker Casillas 2020, Bellerin 2050. Vi har någonting där, tror jag. Jag tänkte lite, för att sådär, ta avstampet framåt, att titta på vad, återigen, vad Hector Cooper skrev om hur den här nya fotbollen har kommit till. Han skriver om hur...
Hector Cooper.
Sa det? Ja, det hade varit något. tränaren som någon skrev om, kanske, alltså jag gissar att det var Sid Lowe som skrev, att hade det funnits en tävling om att komma tvåa, så hade han blivit tvåa i den.
Just det.
Han var ju perdente, förloraren Hector Cooper, som alltid blev tvåa. Nej, Simon Cooper såklart. Han skriver om hur the world in the mid-90s seemed to be moving towards the light. Communism and apartheid had fallen. Konstig beskrivning, men ja, i alla fall. Wars were ending, economies were growing, and though climate change was becoming a worry, I thought the grown-ups would get together and fix it, just as they fixed the ozone layer, by giving people more information. Han skissar på 90-talet då, när den här antifascistiska skyddsvallen föll och totalitära regimer försvann, ekonomin exploderade, globaliseringen kom, och vi fick då den moderna fotbollen som vi lever i nu då. Jag tror, som du, att fotbollen 2050 kommer att präglas av rekylen, backlashen från allt det vi ser idag. Inte bara klimatet kanske, utan också från det digitala. Utan vi kommer ta ett steg tillbaka till IRL-fotbollen igen.
Mm-hmm, tror du?
Jag tror det.
Man kommer backlash, vilja vara på plats, menar du?
Ja, jag tror det. Mm. Backlash såklart från hela det globala, då, på grund av klimatet. Och att vi kommer få se en någon slags renässans för det mänskliga i fotbollen. Jag tror så här, vi kommer vända till USA och få två stycken parallella sorters fotboll 2050. Ungefär som de har, vet, splittning mellan skolidrotten och den professionella sporten då.
Jag trodde du menade en fotboll för kvinnor och en för män.
Inte alla män. Ja, det vore väl något. Nej, men med proffsfotbollen, den kommer väl fortsätta bli någon slags sluten liga, men kanske då med lite mer så marxistiska förtecken, som proffssporten i USA med
lönetak och sånt.
Lönetak, omfördelning av resurser för att det ska bli jämnare, för att alla har då tröttnat på att Real Madrid och New York City, eller vad det nu kan vara, vinner VM varje år.
Mm.
Så vi kommer ha en VM-liga med typ 12 stycken sådana maxiklubbar som spelar någon sorts sammandrag, turneringar en gång i kvartalet.
Mm.
Också då med någon, att det blir någon slags kontinentaluppgörelse med något lag från Riyadh och något lag från New York och vid sidan av Manchester United och Barcelona och sådär. Men vi kommer också att ha en lokal fotboll, en lokalt rotad fotboll med sån här ännu hårdare regler om att du måste fostra egna spelare i lokalsamhället och att den kommer bli den IRL-publikidrotten då, som är skild från tv-idrotten på många sätt.
Just det. Så att det kommer egentligen vara två olika saker. Och det ena kommer vara att gå och kolla på sitt lag och vara, känna den mänskliga värmen och vara fysiskt på plats. Och det andra kommer vara att sitta och glo på tvn på ett gäng fortfarande multimiljardärer som man inte riktigt har någon närmare relation till än så.
Det är min skiss. Mm. För vi kommer känna att vi har liksom behov av en underhållning som är bortanför tv-skärmen. Vi kommer känna att vi behöver mötesplatser. Vi kommer att nått peak av den här vetenskapligt formade hyperfotbollen. För vi kommer att ha sett då typ 2040 hur Barcelona har samlat alla världens bästa miljardärspelare.
Mm.
Med en ledarstab med 200 analytiker och spelat otrolig fotboll, men i en usel idrott. Och vi kommer att tröttna på det.
Just
vi
det.
Kommer att söka efter någon väg tillbaka och så, det är vad jag tror.
Men egentligen så är det väl lite någonstans dit man är på väg. För i alla fall om man tittar ur ett svenskt perspektiv då, för 30 år sedan så, ja mer kanske, ja, 30-40 år sedan så fanns det ett naturligt steg någonstans mellan en liten svensk klubb, vi säger i någon andra, tredje division, en allsvensk klubb, ett bottenlag i allsvenskan, en toppklubb i allsvenskan och toppen i Europa. Det var inte liksom helt stängda dörrar däremellan. Men nu är det verkligen det. Så nu känns det som att utvecklingen går redan lite åt det hållet. Att folk har sitt allsvenska gäng som man går och tittar på. Som man älskar av hela sitt hjärta. Men som man aldrig ens längre funderar på. Eller ja, man har liksom gett upp idén om att någon gång så ska man vara bland de riktigt stora, för att det inte, och vi har också bestämt att det inte är värt det i och med 51%-regeln, alltså flera, den typen av initiativ som gör att man på något sätt har gjort en kategorisering redan där egentligen och bestämt ungefär hur långt det ska gå och nå. Och sen så den här liksom glammiga tv-fotbollen, det som vi nu kallar Champions League, som kanske heter något annat 2050, där allt är mätbart och där alla spelare är liksom odlade i små fotbollsväxthus. De har ätit rätt sedan de var 5 år gamla. Man har mätt det. De har gjort BIP-test och balanstest och inte vet jag, gjort muskelskadeförebyggande åtgärder sedan de var 15.
DNA-testerna, och alltså, självklart, det kommer bli mycket värre innan det blir bättre, men det här är ju någon slags pep-talk. Jag tror att vi kommer att tröttna, jag tror att vi kommer att nå hela, vi kommer att nå till vägs ände och vi kommer att leta efter vägen tillbaka.
Menar du att du inte kommer gilla den här växthusfotbollen? Tror du inte att man kommer titta på den, ja men alltså då, barn som är, eller klubbar som... Ja. Som sköter liksom hela talanguppfostran och kultiveringen själva. Och blir det så bra så att det bländar oss. Alltså kvaliteten är så extremt hög. Och att man kommer titta på det som lite så helgunderhållning.
Ja, absolut. Man kommer se på den ungefär som du ser Hollywoodfilmer nu. Alltså du ser en välproducerad Hollywoodfilm och tycker att den är fantastisk. Men det är fortfarande så att Sunes jul når ut till massorna i Sverige- och slår publikrekorden.
Mm.
Och jag tror att det kommer vara lättare att sympatisera med den hyperfotbollen när den tar av sig hela sin dräkt och visar exakt vad den är för någonting fullt ut.
Mm.
Men jag tror att konsten kommer hitta tillbaka till fotbollen. Det är min 2050-take. Jag tror att vi kommer att höra sångerna om fotboll och vi kommer inte bara att sjunga med utan vi kommer att höra återigen vad det är de handlar om. Som till exempel det som de sjunger före Fiorentinas matcher. När de sjunger i stunder av förluster och segrar, minns att fotbollen är din historia. En hymn där som de skrev i barborden i Florens, den äldsta hymnen i den italienska fotbollen. Narciso Parigi skrev texten för 60 år sedan ungefär. Narciso Parigi som också dog nu i förra veckan, 92 år gammal. Om 30 år så kommer vi återigen förstå precis vad det han sjunger om. Nenora disconforto di vittoria, ricorda che del calcio è tua la storia.
Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina. Oh Fiorentina, combatti ovunque ardita con valor. Nell'ora di sconforto di vittoria, ricorda che del calcio è tua la storia.
Jag introducerade väl förra veckan konceptet veckans klubb.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det kommer bli ganska lätt. Det kommer bli lättare kanske att hitta veckans klubb än veckans wag, som jag tänker att vi får hålla vilande tills det verkligen finns starka skäl. Veckans klubb, det finns en hel del, ska man säga, kombatanter som slåss om utmärkelsen. Man hade kunnat prata om Manchester City. Mm. Det har vi inte gjort. Vi kan väl bara nämna det lite snabbt. Hoppsan hejsan. Så här går det. När man inte sköter... Exakt så. När man inte sköter sin bokföring ordentligt. Fråga kolon, Simon Bank. Tror du att det här straffet kommer att stå sig efter att man har övertalat, nu ska du höra, överklagat hos KAS?
Nej, det kommer det ju inte. Alltså, jag tror att det kommer bli en lång rättslig process, och sen så kommer väl straffet att mildras, att bli antingen kännbara böter, som det heter, som inte känns alls, eller möjligen kanske en kortare avstängning, kanske ett års avstängning. Men fan vet, jag tror inte ens att de kommer att stängas av så pass. Vi har ju tidigare sett Manchester Citys kontakter in i fotbollens beslutande församlingar. Jag tror att de kommer lösa det här också.
Det känns
gulligt förresten. Jag såg att Jürgen Klopp var ute och uttalade sin sympati, medan Ole Gunnar Solskjær inte gjorde det.
Ja. Ja, det, alltså jag tror faktiskt att de som uttalar sin sympati nu gör det lite för att de känner att jag är helt säker på att vi har ett helt cleant record i min klubb här. Det kanske är bättre att bara vara lite socialt smidig här. Det finns ju så att säga ganska stora möjligheter annars att man säger saker som någonstans kommer förfölja i framtiden, när det visar sig att Liverpool har brutit financial fair play-reglerna, eller var något liknande. Kan man väl tänka sig,
ja, men verkligen. Och det är också kul att se att financial fair play, alltså för varje dag som går så blir det tydligare och tydligare att det kanske inte riktigt har varit det som det såldes in som fullt ut, att det skulle vara något som jämnade ut spelplanen. Det har inte varit egentligen överhuvudtaget. Det har ju bara slagit in kilar och cementerat att de ännu svårare att komma kapp de stora.
Mm. Ja, det finns väl lite olika ingångar på det där. Men man kan väl i alla fall konstatera att det inte riktigt blev som det var tänkt från början. Sen huruvida det fungerar bra eller dåligt, det är väl beroende lite på hur man ser på det. Jag menar, PSG till exempel, som ju kanske också borde ha åkt dit tidigare, har ju, där, från PSGs sida har man ju argumenterat att man, det här stoppar oss från att komma ikapp, för att vi är liksom en klubb som börjar på, som snabbt vill komma upp bland de stora och vara konkurrenskraftiga, och vi blir lite stoppade från det på grund av att man då måste hålla siffrorna ner eller någon form av balans i alla fall i sin budget. Veckans klubb är trots allt mer än en klubb. En
igen.
Institution. Ja, precis. Men det är inte Forum denna gång, utan FC Barcelona. Hur kan det vara något annat? Det kom ju fram i början av veckan här, måndags igår när vi spelar in, att det kan vara så att Barcelonas president José María Bartomeu eventuellt har med klubbens pengar då betalat ett företag för att sprida riktigt dålig stämning på internet, skulle man kunna säga, för att liksom förklara lite övergripande vad det handlar om. Ni har kanske läst texterna, det ska ju då vara någon form av digitalt desinformationsföretag, alltså ett gäng olika konton i sociala medier som på olika sätt ska då sprida skit om motståndare såklart och antagonister till FC Barcelona. Men inte bara, utan också före detta spelare och tränare och nuvarande tränare. Eller nuvarande spelare i alla fall. Till exempel Lionel Messi, som ska vara en av de här måltavlorna. Gerard Piqué också. Xavi har ni sett. Och Pep Guardiola. För att nämna några. Och jag såg det här och tänkte, alltså, det här är ju en gigantisk skandal. Och det förstod väl också Bartomeu. Och ganska så snabbt så gick ju Barcelona ut och sa att det här är falskt. Det stämmer inte. Men den etermedia, Cadena Ser var det väl i Spanien, står ju på sig och säger att man har bevis för detta ungefär, och att Barcelona har gått med på att man har betalat någon form av företag för att liksom hålla igång snacket om klubben och La Liga på sociala medier, men att man inte så att säga riktigt har kontrollerat hur detta går till. Det är lite tid, det är lite svårt här tycker jag. Alltså, först och främst, kudos till Barcelona för att de verkligen visar sig vara världens mest moderna klubb, som alltså ägnar sig åt någon form av nästan så här Kreml-desinformationskampanj. Alltså, det är verkligen så 2020-talets digitala krigföring som de har tagit fasta på här. Och så, även om man då säger att det blev lite fel. Men det är otroligt svårt att veta vem man ska tro på här, vilket ju också känns väldigt typiskt för hur desinformation och den här typen av digitala krig går till. Vad tajmingen till exempel, superdålig tajming, det kan du alltid känna som att det är, men just nu är det också, det är en Champions League-vecka. Man har tappat ledningen till Real Madrid i La Liga, man har en ny ganska svag tränare i alla fall på pappret, och det fanns redan en konflikt mellan Lionel Messi och sportledningen med Erik Abidal sen ett par veckor. Alltså det är verkligen en klubb som har hur mycket problem som helst. De hade liksom 99 problem, men sociala medier var inte ett, men nu är det så att säga det också.
Men alltså Bartomeu, den har gjort det, han erkänt att han känner en bot så att säga, men inte
men jag visste inte att hon hette Anna. Meningen.
Just det. Det var inte meningen att det skulle gå så här.
Jag har fått ungefär det intrycket av klubbens uttalande, att man har haft någon form av kontrakt, och det här är tydligen inte så ovanligt då, att man kontrakterar företag som på något sätt styr liksom bilden i sociala medier. Det chockade mig lite grann, chockade vet jag inte, men det faktum att det nämndes som en inte så konstig grej att göra, att ha massa skuggkonton ute på sociala medier som inte talar utifrån klubbens officiella röst liksom, men ändå bara, ja, sprider saker man vill få ut, är ju i sig egentligen ett ganska grovt övertramp, kan man bara känna som supporter. Vad är det för liksom idioti? Eller varför skulle man vilja vara med om och finansiera någonting sånt med sina, inte vet jag, biljettpengar och så vidare?
Kan man säga att det här är en bekräftelse av tesen att fotbollen har blivit politik? Rakt ut.
Den här kämpiga tesen som vi har så svårt att få till. Nu satt den.
Just det. Just det.
Ja, precis. Nej, det är väldigt mycket på en gång, och det är också, det blir intressant att se. Min känsla är ju att spansk och katalansk media är inte självständig och stark nog nödvändigtvis för att rå på Barcelona, för man ska komma ihåg att det här handlar ju om styrkeförhållanden. Nu man såg, jag konstaterade också att de stora sporttidningarna i Barcelona just, eller Katalonien, spelade ner grejen lite grann, vilket väl inte var helt oväntat, för att där pågår också pågår alltid en massa kontakt mellan klubben och chefredaktörer, och jag tror att en hel del liksom underliggande hot om att ställa inte till det för mycket för oss nu, för då får ni inte några intervjuer längre, eller då får ni inte någon information som ni kanske vill publicera och så. Vet inte riktigt, men jag stämmer detta, och det låter onekligen som att man har ganska mycket på fötterna när man går ut med sån här sak, så är det ju en skandal av astronomiska mått. Och då är det inte bara fråga om att han kanske inte kan sitta kvar som president, utan då måste det vara fråga om att det kanske kan vara straffbart på en vanlig juridisk skala, framförallt, inte minst om han använt klubbens, liksom, klubbkassan helt enkelt till detta.
En till katalansk president i fängelse?
Ja, de börjar bli rätt många. Känns också som att samtalet där, när Bartomeu liksom ser att detta har börjat, informationen eller nyheten har börjat sprida sig, och så plockar han upp sin telefon, liksom, den börjar vibrera frenetiskt, och så står det Leo Messi på displayen. Hur laddar man inför det samtalet?
Jag tänker att det är då man kallar in de här journalisterna som du refererat till, som kunde konstatera att det som Barcelona-spelare påstås ha sagt, att de inte hade sagt det, inte ens i privata sammanhang.
Ja, det var ju fransk fotboll, ja, om Griezmann.
Just det. Där de visste att det där har han har inte sagt det, inte offentligt, inte officiellt, inte skrivit det och inte sagt det ens privat.
Han har inte sagt det till sin flickvän. Och hon trivs för övrigt alldeles utmärkt i Barcelona, så det stämmer inte heller att hon längtar tillbaka till Madrid.
Journalister som vet.
Just så. Ja, det är skönt att de har några trådar att dra i där på de stora tidningarna. Annars vet man inte hur det här skulle sluta. Men jag tycker att det är kittlande i alla fall, och det är också intressant att Barcelona av alla klubbar blir först att i alla fall då pekas ut som en institution som använder sig av ren digital desinformation. Alltså det här är ju att jämställa med, och det handlar ju dessutom om då en politisk position, för det är att vara president i Barcelona, och en av hans utmanare på posten gick ju direkt ut och sa att om det här stämmer så måste hela...
Toto, jag har en känsla av att vi inte är i Kansas
så.
Längre.
Så det är många som kan använda sig förstås av det här också. Det är inte helt olikt inblandning från Ryssland i amerikanska presidentval till exempel, säger jag som inte är någon expert på ämnet. Men det låter ju inte, det låter ju någonstans som att det är lite samma typ av metoder.
Gud, vad jobbigt det var Pep Guardiola att sitta där och så den här veckan frågor till Pep Guardiola. Ja, men läget i Barcelona och läget i Manchester City. Eller Xavi, så. Qatar och Barcelona. De har att prata om.
Man kan känna att det är inte så mycket bra PR just nu kring någon i klubben egentligen.
All PR är bra PR, det, som de säger på SAS.
Som de säger på SAS, ja. Det skulle väl vara det då.
Nej, fascinerande i alla fall. Det här är ju i alla fall, det är en rolig skandal till skillnad från Manchester City-skandalen får man säga.
Alltså den här är ju fruktansvärt rolig också för att de här kontorna som man har skärmdumpat och lagt upp, det kommer ut på, om man vill titta på dem på podcast Radikal på Twitter, är ju extremt kackigt gjorda. Alltså avsändaren är extremt så flummig, lite oklara namn, någonting Deportes, dadada, eller kanske vi är Barcelona, kan något konto heta, och så sprider en skit om Leo Messis fru Antonella. Alltså det är på den nivån verkligen.
Ja, inte så mycket Valentine's över det. Jag vet inte hur mycket man firar i Spanien, men det gör man ju såklart. Jag har sett bilderna på spelare och deras fruar i alla fall, att de firar, men no love lost i Barcelona. Ja, men spännande 2020 i den klubben. Mer än en klubb. Förresten, apropå det här med vältajmade utspel och sånt. Mino Raiola var ju ute under timmarna före Manchester Uniteds extremviktiga match mot Chelsea. Ännu viktigare såklart om det nu är så att Manchester City skulle råka kliva av från Champions League.
Vi spelade inte Champions League därför. Nej, vi råkade kliva av. Oh, jävlar.
Ja, det var en eufemism.
Det var en sån, det var en din typ av desinformationskampanj.
Ja, jag jobbar så också. När Mino Raiola var ute och sågade Solskjær då och hans behandling av Paul Pogba. Mino Raiola har ju också varit ute och pratat i veckan här om sina spelare i lite andra termer. Jag vet inte om ni noterat det, i italiensk press. Han har gjort en Fabio Capello helt enkelt. Vi har pratat om det förut, om när Capello jämförde olika spelare med konstverk eller konstnärer.
Just det.
Fernando Torres som Hartung och så. Zlatan Ibrahimovic som Francis Bacon. Raiola, som ju verkligen känns som just den sortens finkulturell intellektuell, har gjort samma sak. Han har sagt att Paul Pogba är som en målning av Basquiat. Han är en expressionist och en lite rebell som Pogba.
Var han Mattis inte Andy Warhols bitch lite grann?
Pogba eller Basquiat?
Ja, Pogba givetvis.
Ja, lätt. Och han har också jämfört Mathis de Ligt, då Juventus-backen, att han påminner lite om Rembrandt, om nattvakten, målningen. Otippat, fast välkommet med den sortens referenser från Raiola.
Verkligen. Men det är väl inte jag vet inte hur ironisk du var när du sa att han var en stor intellektuell. Han känns ju onekligen som den perfekta blandningen av en ganska så här street smart napolitanare i uppvuxen i Holland och en så här smyg intellektuell som aldrig riktigt skulle skylta med det förutom när det verkligen blir läge.
Du menar att han är precis som alla andra napolitaner uppväxta i Holland som vi känner till, som är lite smygintellektuella? Jo, han följer det exakta mönstret för en sån. Nej, det stämmer säkert. Han är ju latinsk i hjärtat, och klart, då förväntas du väl kunna i alla fall rabbla upp ett par konstnärer på studs.
När han sålde in Zlatan till Paris, eller vad vi ska säga att han gjorde, så sa han ju att det här är min Mona Lisa till er.
Just det. Det är lite grundade referenser ändå.
Ja, den var otroligt enkel. Men det var nog mer för att Zlatan skulle förstå kanske.
Zlatan tänker, en brud.
Hon kan få min autograf på en cykel. Om jag är på riktigt bra humör.
Just det. Fint det i alla fall, men vi har väl anledning att följa både Rayola och Barcelona och fotbollen framåt nästa vecka och fram till 2050.
Det tror jag också.
Har du något mer att säga så där från din prisbelönta horisont?
Nej, jag tycker vi låter det vara där. Det får bli utgångsord och utgångssång kanske kan få bli en som har, om inte med Basquiat så i alla fall med Andy Warhol att göra. Och så hörs vi om en vecka igen.
Fint det. Jag längtar redan.
Samma här.
Tjena. Hej.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning. Sun.